Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Var du på playan där sen när vi strandvallen?
Och till vattenrutschkana?
Nej, det är ut som barn faktiskt där. Nej, det blev inte av. Det var ju kallt som fan.
Det måste ju vara den arenan som var närmast en vattenrutschkana i alla fall, strandvallen.
Ja, det måste ju
vara. Tror inte du har gjort jättemycket undersökningar.
De flesta kör den här havsspaningen.
Och gör den här granskningen, Filip.
Ja, jag tar tag i den.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Precis som senaste avsnitten har jag två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Trollér och Joel Besseling, samlade för att sätta strålkastarljuset på följande: Stockholmsdippen, tillfällighet eller trend? IFK Göteborg närmar sig första segern med Ola Larsson i spetsen. Det hetsiga Göteborgsderbyt, Sveriges tokigaste sportchef, ÖIS tar över krisbinden och fem nya varningar till brutala utsikten, eller brutala förresten, gör de bara, likt IF Elfsborg, vad situationen kräver på fotbollsplanen. Det och mycket annat ska avhandlas, men först en spaning. Jag har nämligen en, om ingen annan vill kliva före, Filip eller Joel.
Kör du.
Kör.
Bra, jag hälsar er välkomna och drar igång min spaning. Jag har nämligen tappat räkningen på hur många spelare där BK Häcken, de regerande mästarna, antingen via klubben eller fysteamet, har kommunicerat en sak kring spelarens skadefrånvaro och sen blir det något helt annat när det kommer till hur lång tid rehabiliteringstiden tar. Det var extremt oklart med information kring Simon Gustafsson skada exempelvis. Sen sa de att det knappt skulle vara någon frånvaro på Johan Hammar och bara 2-3 veckor på Ibrahim Sadiq. Nu sa Per-Mathias Högmo helgen att Sadiq är borta till cupfinalen 18 maj. Johan Hammar också, och då är det över en månad sedan de blev skadade. Simon Gustafsson, ni vet ju fan om han ens är tillbaka denna sida sommaruppehållet. Och samma liksom mörkan, eller vad man nu ska kalla det, är det kring, har varit kring Tobias Karlsson, Tobias Sana, Momo Sonko. Jag kan hålla på hur länge som helst. Jag undrar, vad är det frågan om? Antingen är de ju helt inkompetenta när det kommer till att bedöma läkeprocesser och levererar extremt svajiga prognoser som slår fel gång på gång på gång. Eller också bluffar de ju offentligt. För att det här är för många exempel för att det skulle kunna avfärdas med att det är svåra bedömningar och så vidare. Det är för många fel helt enkelt. Och jag vet inte vad som är värst, om de är inkompetenta eller om de bluffar. Jag tycker oavsett att man kan kräva av en allsvensk förening att de ska börja spela med öppna kort. Vad säger ni? Något ni har tänkt på där?
Nej, jag hade inte tänkt så mycket på det förrän du tog upp det här. Men när du tog upp det så tänkte jag faktiskt att det där är ju helt sant. Alltså. Mm. Det är ju felaktiga prognoser hela tiden. Men jag tror absolut inte det handlar om att de är inkompetenta. Jag tror det 100% handlar om att man vill röra runt lite i grytan och att man inte vill ge några klara direktiv.
Vad känner man på det som klubb?
Jag vet inte, jag tror att de tänker att det blir svårare att liksom spå hur de ska spela, vem är tillbaka, vem kommer vara där. Alltså ett mörkan är helt enkelt för motståndarna. Jag tycker allt sånt där är larvigt. Att folk är nervösa för att en exakt startelva ska komma ut och sånt där. Alltså, jag tror inte du vinner särskilt mycket eller förlorar särskilt mycket på de där bitarna. Men jag tror att det måste ha med det att göra. För jag tror så grova felbedömningar kan inte vara gång på gång på gång på gång på gång.
Känner du igen det? Joel, har du stött på det någon gång?
Nej, alltså det man har stött på tidigare är ju klubbar som inte vill kommunicera överhuvudtaget kring skador. Malmö FF under Jon Dahl Tomasson är ju det första man tänker på. AIKs över- och underkroppsskador.
Ja, just det, under Rickard Norling där.
Exakt. Det som jag har tänkt på, jag har inte tänkt på det här innan heller, precis som Filip säger. Det jag däremot har tänkt på är att Häcken har varit bristfällig i sin kommunikation kring skador den här säsongen. Fram tills nu då när det helt plötsligt är helt öppna kort när de uppenbarligen har nya prognoser. Men det har ju varit så här, känning har det varit på vissa spelare i flera matcher i rad och sådär. Det är väl det jag har tänkt på kring Häcken. Mm.
Tror du att det är medvetet som Filip är inne på att de liksom av någon anledning tycker att de får en fördel?
Utan att ha en närmare insyn i kompetensnivån i Häckens fysteam så tror jag att med tanke på att den klubben är ganska proffs i övrigt så tror jag precis som du säger att Filip att det snarare är en, liksom, någon form av mörkning och att man då vill dra fördel av det, att det är så pass stor skillnad mellan spelare Y och spelare X så att säga, vilka som startar, att det kan göra skillnad i matchbild.
Mm. Har det inte varit lite tugg vissa år också om att det har varit önskemål från spelarna, inte i Häcken då utan ja, i andra klubbar, önskemål från spelarna att det inte blir
GDPR och sånt har det varit också. Sånt
snack, jag vet inte, jag har svårt att tro på det för jag tycker det är väldigt sällan man har det har väl hänt någon enstaka gång men det är väldigt sällan man ställer en fråga till en spelare, ah, vad är det som är problemet liksom? Ja men det är baksida lår eller det är ett knä eller alltså, de brukar ofta kunna vara öppna med det, snarare är det då klubbarna som vill täppa till. Blåvitt håller lite på så här också när vi har försökt tidigare i alla fall med Hussein Karneil när han har varit borta från träning, ah, vad är han, är man inne i gymmet, vad är det, ah, man har en känning, ah, vad är den känningen, ja ah, det är en känning. Ja, så får du inte mer än så. Jag vet inte. Ja, jag tycker det är larvigt som sagt.
Ja, en kraftig uppmaning härifrån att sluta upp med det där och börja vara tydliga i kommunikationen då. Det var väl vad den spaningen gick ut på. Vi kastar oss över dagens första rejäla ämne som ju består av en lite bredare utblick kring våran allsvenska. För tittar man på den allsvenska tabellen så är det ju en sak som sticker ut. Då syftar jag inte på att IFK Göteborg ligger sist, för det har de gjort ett tag nu, utan på att Djurgården bara är sexa, Hammarby är bara åtta och AIK är nere på plats 14. Ni noterade säkert den röda tråden där, för efter många och långa framgångsrika år i Stockholms fotbollen då alltså inne i någon form av dipp. Och då är det frågan bara, är det här en är den högst tillfällig eller ser vi början på en trend där Stockholmsfotbollen går ner igen? Joel Besseling, hur går snacket ute i fotbollssverige kring detta?
Jag skulle nog säga att det är en tillfällig dipp för AIK och Hammarby skulle jag säga. Visst, nu har Djurgården torskat ett par bortamatcher på gräs, inte planenligt. Men jag tycker fortfarande att de ska man nog inte vara så orolig för.
Du vill inte ta in dem i de bland de tre? Liksom.
Nej, precis. Jag sa att AIK har ju sina problem liksom, som jag har pratat om i den här podden med organisatoriskt och framförallt sportsligt nu har det ju visat sig under säsongen. Och sen är Hammarby, där undrar jag lite vad som pågår. Alltså deras spelomsättning under vintern var ju nästan dramatisk får man säga. Och de har inte alls fått till det spelet som de hade under Martí Cifuentes i fjol. Och nu åker de på pumpen mot Malmö också. Har förlorat matcher. Ja, men Djurgården som sagt håller jag ändå fortfarande som den troliga topp 3-kandidaten bredvid Häcken och Malmö FF. Ändå.
Tillfällighet eller trend, Filip?
Jag tror att det är en tillfällighet. Alltså jag tror inte att Stockholmsfotbollen när vi summerar den här säsongen att vi har de lagen på nedre halvan. I alla fall inte flera av dem. Djurgården är precis som Besseling, det är de jag tror kommer hamna högst i slut. Jag tror de kommer varva igång. Även om nu har de två förluster redan väl.
Ja, de har ju förlorat mot Degerfors och Halmstad.
Precis, ja, och två förluster så här tidigt. Då behöver man vara ganska bra om du ska vara en topp 3.
Samtidigt som Malmö går som tåget. Precis. Och Häcken går bra också. Liksom. Så att, jag menar, i Djurgårdsled så pratar man om att guldet är redan borta.
Ja, det är
Det är ju för alla utom Malmö kan jag tycka.
Ja, ja, men, ja. Ja, men det tycker jag är lite... Jag vet, du skrev väl någon krönika för några år sedan när du var på Sportbladet att IFK Norrköping var...
Efter nio omgångar, ja, han slog något poängrekord där. Det var en statistisk... hade de vunnit en match till, då hade de aldrig haft ett sånt försprång tidigare. Men de vann aldrig den matchen, utan de oavgjort mot Malmö. Så de fick aldrig det där ointagliga statistiska försprång. Men det var ju rätt intressant, för det var ju 2020, va? De stack ju iväg något så in i helvete Norrköping där med poängen. Ja. Alltså. Sen så åt ju Malmö upp det hur snabbt som helst. Ja. Trepoängarna bara tickade.
Ja, så det är det jag menar. Att jag tror inte Djurgården behöver säga att guldet är kört redan. Det finns fortfarande hopp för det. AIK, det är ju stökigt där. De har Brännström. Det är en helt ny grej som ska igång där. Jag tycker väl dock att de har sett till trupp och sådär varit lite överhypade kanske. Alltså en sån som Jimmy Durmaz, det blev ju snabbt oj vilken värvning, men vilken nivå håller han, och Gudetti, mycket skador, alltså de känns lite så här. Men de som jag är klart mest bekymrad över i Stockholm, så är det ju Hammarby. Jag tycker inte de har så värst bra lag jämfört med vad de har haft. De har liksom tappat Darijan Bojanic, som har tappat Gustav Ludvigsson, de har tappat Jeppe Andersen, de har ju försvunnit de bärande spelarna på löpande band, och spelarna de har tagit in, det känns inte riktigt lika bra, även om vi inte ska liksom slå fast för mycket så här tidigt. Men det, nej, jag tycker inte deras truppbygg är tillräckligt bra. Sen har de några unga killar som kanske kan liksom på sikt här, eller om de kan slå lite tidigare, att det kan reda upp sig. Men Hammarby här och nu, nästan så att jag är lite tveksam om de liksom tar sig in topp 6, topp 7 faktiskt. Mm.
Vet ni vad det här kommer, tror jag, få för konsekvens? Att sommarens transferfönster kommer bli extremt hett. Tänk här nu, AIK måste ut och härja ordentligt för att förstärka. Hammarby definitivt kommer behöva förstärka. Förmodligen Djurgården också. De behöver liksom ha in anfallare, tror jag i alla fall. Litar väl inte riktigt på dem de har. IFK Göteborg kommer definitivt behöva jobba ordentligt på transferfönstret. Malmö har ju mycket pengar. De kanske säljer Hugo Larsson till exempel, stora summor, då ska de in där liksom. Men hela den här liksom...
Häcken måste gå kanske för Champions League någon så här.
Där har vi Häcken där liksom. Så att just det här transferfönstret, med att Stockholmsklubbarna sladdat, de har fortfarande ganska mycket pengar, eller de har förhållandevis väldigt mycket pengar, Häckens fönster, Blåvitts position och så vidare, så kommer det bli ett jävla race på transferfönstret. Och jag menar, de här klubbarna, någonstans så jagar de ju ändå förhållandevis samma spelare. Det är inte så ohyggligt stor skillnad på de här lagen, även om Blåvitt ligger sist och Malmö först i tabellen, så är det ändå på någorlunda samma marknad som de tittar på.
Ja, lite så är det väl. Det är klart att det finns något enstaka, någon guldkorn eller någon afrikansk talang som någon har koll på, som inte någon annan har koll på.
Eller hemvändare.
Ja, eller hemvändare då. Mm. Det är ju lite sådana möjligtvis som kan sticka ut. Men annars tror jag den nordiska marknaden, den svenska marknaden, vilka spelare finns i Superettan, stjärnorna där, vad har du för liksom spelare som sticker ut i de andra allsvenska klubbarna som är lite längre ner. Det är en ganska begränsad. Det är inte så att AIK helt plötsligt, här kommer de spela från franska ligan, andra ligan eller, nej, men det är väldigt sällan vi ser någon sån total överraskning. Så ja, jag tror precis som du, Laul, att det kan bli action.
Det kan hända mycket där.
Ja.
Och Elfsborg kanske också ska ut där, om de ligger bra till, så är det väl lite omöjligt att de gör en topp 3-satsning där. Nej, de har fått resultaten med sig.
Helt klart. Det har varit mycket snack om Marcus Rydén som ska in på det centrala mittfältet. Nu gick han upp i helgen. Jag tror det är 50-50-läge på honom. Och där har du en spelare som kan gå in och göra väldigt stor skillnad för Elfsborg. Sen kanske de hade behövt förstärkning framåt också. Vi får se.
1 maj, första målet, första poängen, men inte första segern. Så kan ju IFK Göteborg och IFK Norrköping 1-1 snabbt sammanfattas. Och skulle jag vilja tillägga, Blåvitts första vettiga prestation igår. Det var faktiskt helt okej för första gången i år. Antingen Marcus Berg eller Suleiman Abdullahi borde nog avgjort på någon av sina öppna chanser. Men här blev det ju extremt tydligt att Blåvitts största problem just nu är en anfallare som producerar. Tätt följt av att de har en målvakt situation som kostar en del poäng. Däremellan såg Blåvitt faktiskt ganska bra ut. Ytterst symboliserat av Adam Kalén som var riktigt robust på det centrala mittfältet. Faktiskt hyfsat kreativ också med IFK Göteborgs mått mätt. Jag vågar nog utifrån detta ta gift på att Blåvitt vinner mot Degerfors eller Brommapojkarna. Ja, förmodligen båda matcherna, men allra minst 4 poäng inspel på det.
Ja, jag tror nog inte att du ska räkna hem den här BP-matchen. De har ju kommit upp lite här nu i BP och hemma där på Grimsta så tror jag de kan slå Blåvitt. Men det är klart att det ser mycket bättre ut. Sen håller jag kanske inte riktigt med om att detta var första gången det såg helt okej ut. Jag tycker de, som jag varit inne på tidigare, att det har inte varit ett nollpoängslag. Jag tycker ändå prestationerna har varit ganska så bra tidigare också. Men det är klart att...
Men här menar jag nog att det var första gången man faktiskt kan säga liksom att ja, men den här matchen borde nog IFK Göteborg ha vunnit. Ja. Och det var mot ett ganska bra, ja, eller halvbra motstånd i alla fall. Liksom.
Jo, men det har du rätt i.
För det gick ju inte efter Värnamo till exempel. Nej. Gick det ut att säga att Blåvitt borde ha vunnit den matchen, fastän det var mot Värnamo. Nej. Men här borde de faktiskt, de här öppna chanserna som Berg och Abdullahi har där, det bör vara 2-1 i Blåvitt där liksom.
Ja, Abdullahis chans är ju, vad är det för nick? Det kan man, för vilket kanoninlägg, ja, och Sebastian Olsson.
Ja,
men till skillnad från de tidigare matcherna, det som jag tyckte var den stora skillnaden var att Blåvitt faktiskt orkade liksom hålla upp intensiteten och trycket i maskineriet. Det har vi pratat om tidigare, att de inte riktigt har varit tränade för den sortens fotboll de har spelat kanske. Mm. Och det tyckte jag verkligen att de klarade den här.
Men de jagade inte riktigt lika vilt i början heller. Det kändes som att de liksom som portionerade ut sin energi lite mer.
Lite smartare kanske.
Ja.
Det är kanske något de har pratat om då. Att hålla lite mer. Och jag såg ju inte den här matchen för jag var på en annan match parallellt. Men jag tittade på höjdpunkter och sådär. Och det var ju fler, betydligt fler högkaratiga målchanser än vad det har varit tidigare. Markovic hade väl också någon i allra sista stund. Där Abdullahi faktiskt nickar ner bollen ganska bra, tror jag, om jag minns rätt där. Men ja, lite symboliskt också. Sebastian Olsson blir den första målskytten. Vi har suttit och hyllat honom här för hans insatser. Nu är han på rätt plats till slut och liksom får göra det förlösande första målet. Jag tror ändå det, även om det inte blev segern, så fick de en poäng och de fick göra det där målet. Jag tror ändå lite lättare nu från deras axlar. Och jag återkommer till din fråga där om de, jag tror nog att de klipper båda de här matcherna nu faktiskt. Degerfors hemma, det är den tar de. BP ett kryss minst i alla fall.
Olsson är intressant där, för att vi bedömde ju samtliga chefscouten Stig Torbjörnsens värvningar där i GP inför den här matchen, och Sebastian Olsson var faktiskt den enda spelaren som du och jag var det som diskuterade mest. Filip kom fram till att han får en trea som får ett bra betyg då liksom, så att, och han visade återigen att han hittills är det bästa nyförvärvet, och jag väl egentligen IFK Göteborgs bästa spelare så här långt, får man väl också säga.
Ja, det tycker jag definitivt att han är, och Adam Kalén var ju också en som vi diskuterade lite i positiva ordalag, men att vi ville se lite mer av honom. Han tar ju ett steg till då i rätt riktning. Övriga där är det väl fortfarande lite halvt frågetecken. Hagen gör sin första poäng också med assisten till Sebastian Olsson, så det kanske betyder något för honom, vi får väl se.
Mycket mer gjorde han dock inte. Men,
ja, det var så.
Jo, men han hade väl lite, fick lite mer ytor den här gången, och får han ytor så är han ju helt okej, men när det blir trångt så blir han rätt begränsad. Kalén där som jag nämnde också, jättebra, men lite för tidigt. Men man undrar ju lite den här idén med att de skulle skola om honom till mittback i vintras. Jag frågade honom faktiskt det efter matchen, vem var det som kom med den här idén, och han menar ju, då rabblade han upp, ja men det var Stare, och sen var Tengryd och Lundin med på det, och Mild också liksom. Så alla de här fyra ville att du skulle spela mittback. Ja, men så var det liksom. Det är för mig jättekonstigt när man ser att det är solklart vad han har sina bästa kvaliteter.
Ja.
Och det är ett beslut som är helt reviderat också med tanke på att Gustav Svensson var tillbaka och spelade mittback. Liksom, Gustav Svensson som har varit liksom Blåvitt, en av Blåvitts bästa spelare på den positionen, central mittfältare de senaste, ja, vad är det? 1-2 år.
Ja, det visar ju. Och Kalén, men jag tror de tycker nog att Kalén och Sebastian Eriksson, för de två tillsammans, det har faktiskt funkat ganska bra för dem ihop tycker jag. Även om då inte det har gett så mycket, eller inte gett någonting alls i poäng förrän igår, så tycker jag ändå att de två, det har kompletterat varandra ganska bra. Det blir ju sämre när Sebastian Eriksson blir utbytt exempelvis mot Malmö då, och Tronsen kom in där istället och sådär. Så,
men hur gör coach Trollér mot Degerfors nu då? Om vi säger att Hausner är tillbaka från sina blessyrer och du ska flytta upp Gustav Svensson på mitten igen. Vem plockar du bort? Plockar du bort Eriksson eller Kalén? Eller nej, bänkar du Gustav?
Jag bänkar
eller Hansen. Har du kvar? Du behåller, okej, okay, du ja, gör den varianten. Ja.
Nej, men absolut att han och Bångsbo över tid eller så är det väl det mittbackspar man mest tror på. Men nu får man vara lite smart här. Och jag hade i alla fall inte rört det där centrala mittfältet nu, utan låt dem köra på, de är tunga, de är starka, Degerfors hemma, det kommer behövas lite kraft och kreativitet naturligtvis, men Gustav Svensson, jag tycker ändå, nu såg jag ju som sagt inte matchen, men jag tycker ändå att han är en habil mittback och han är lite mer rutinerad än vad Hausner är, och Bångsbo kanske behöver den där lite hålla i handen gubben, och Svensson har ändå spelat så mycket mittback i perioder tidigare i karriären också, så han är ju kompetent. Så jag hade låtit vara.
Apropå nyförvärv då, innan vi släpper Blåvitt ska vi titta på en annan sorts nyförvärv. De har anställt en teknisk direktör här då, Ola Larsson, bakgrund Brommapojkarna och Hammarby. Vad jag har kunnat få fram utifrån mina, vad ska vi kalla det, kontakter i Stockholm, där bodde jag ju länge och väl, och Ola Larsson var ju en välkänd karaktär, eller vad vi ska kalla det där uppe, höll sig väldigt mycket i skymundan, men högt respekterad och så, och jag har dubbelkollat det här igen, eftersom Ola Larsson är väl ingen man har funderat på varje dag, men jag får verkligen bara goda vitsord uppifrån vilka som har, de som har jobbat med honom och så här, så att jag tror att det är en bra rekrytering för IFK Göteborg. Jag tror att han på sikt kommer göra Blåvitt bättre, förutsatt att då Håkan Mild liksom håller sina händer borta från hans ansvarsområden, att han verkligen liksom får göra det han är satt att göra, vilket i mångt och mycket är ju en sportchefsfunktion då, även om de nu kallar det för teknisk direktör.
Är skillnaden som jag förstår det som från en sportchef till den här rollen är att han mer också jobbar långsiktigt, strategiskt och är med och sätter liksom själva liksom spelidén och sådär? Mm. Är det så det...
Ja, och det gör ju sportchefer ibland liksom. Mm. Men alltså han är ju tränarens chef och han är spelarnas chef. Liksom. Alltså de som rapporterar, om man nu tar det exemplet då, så rapporterar de ju upp till honom. Så han ligger ju däremellan och så rapporterar han i sin tur upp till klubbdirektör Håkan Mild. Så det blir ju liksom Det blir ju på den positionen i näringskedjan så att säga som man ligger, även om de kallar det för teknisk direktör då. Det, skillnaden som kommer vara är väl att i Hammarby där han var då, var han den här rollen, och sen hade han Jesper Jansson som sportchef som var duen liksom, som pratade med agenterna, som var ute och träffade spelarna och gjorde allt det här. Här blir skillnaden då att här har han ju fortfarande då, vad jag förstår, det här sportrådet, de ska ju fortfarande göra det. Håkan Mild ska väl sköta förhandling och Herman som ska sköta ekonomin och Torbjörnsen ska göra scoutingarbetet och så vidare, men det långsiktiga ansvaret för att hålla linjen över tid, att få samma sorts spelare, vem som dirigerar var de ska gå på, det blir liksom Ola Larssons uppgift.
Och det blir då en tränare, vem det nu blir, och så blir det teknisk direktör. Och
Stefan Billborn var ju väldigt förtjust i, så att det,
ja, men det blir ingen sportchef också va?
Inte om de inte gör om ytterligare och skrotar det här sportrådet då liksom. Men utifrån känt hittills så behåller de ju det här då. Det kan ju mycket väl bli så att de skrotar hela tanken med att ha ett sportråd då. Men det låter ju inte så på dem.
Nej, han ville ha in Billborn
och vi stod ju där och pressade lite. Jag visste ju att han var god vän med Billborn, så jag tog upp det och då visste han väl lite riktigt vad han skulle säga. Så han fick ju liksom prata om sina starka band och sin goda relation framförallt med Billborn då, att han på frågan om han ville i en drömvärld ville ha Stefan Billborn som tränare, då ville han ha att Stefan Billborn flyttade in till honom. Så mycket tycker han om Stefan Billborn.
Han ska flytta in hos honom och träna guys.
Nej, så att, men jag menar jag är inte säker på att Blåvitt kommer göra någon förändring på tränarsidan. Nu har de ju tagit in det här liksom, och det är väl klokt, men om de ska göra det, då sjönk väl oddsen i alla fall på Billborn, Filip.
Ja, så måste det ju vara om man tänker att de har jobbat ihop, att de har en så pass bra relation, och ju mer jag tänker på det, så jag kittlar tanken på Stefan Billborn i Blåvitt alltså. Men jag tycker den här Ola Larsson, för mig var han, man har ju liksom hört namnet i något sammanhang, men jag jättedålig koll på honom, men när man läser på att han har varit i BP, då har han ett gediget arbete med en klubb som är suveräna på talangbiten. Han har varit i Hammarby som har alltså jobbat med en annan typ av stora värvningar och ta in mycket externa spelare och få dem att lyfta sådär. Så det känns som att han har ganska många bra ingredienser, eller man ska säga. Jag tycker också att han kändes som ett friskt, spännande val, och
utifrån bara den intervjun jag läste där med er media efter matchen, så tyckte jag han ger ett sympatiskt intryck också. Jag tror vi har varit inne på det lite, man ska inte underskatta det där att det behövs lite glädje uppe på kamratgården också. Det har varit så jäkla deppigt där, och jag tror kan du få in liksom kompetens på de områdena och någon som har lite positiv anda, så tror jag det kan bli ändå väldigt bra. Jag tycker det är helt rätt att de nu börjar i detta ledet.
Ja, det var ju roligt. Han är ju verkligen en person som normalt sett verkar utan att synas. Han går ju nästan aldrig några intervjuer eller så i Stockholm, utan det var ju till exempel Hammarby var det ju alltid Jansson som frontade allting liksom, och så vet man att han skissade på de långsiktiga planerna i bakgrunden och levererar ju aldrig några rubriker. Vad fan, den enda liksom artikeln som finns med honom typ, det är när han börjar och när han slutar ungefär. Och sen kommer han till Blåvitt här då liksom, och det första han gör är att leverera en ganska skarp rubrik.
Ja,
det är
ju schyssta. Han har kanske omfamnat detta nu och är redo att kliva in.
Ja, och det blev ju lite garv där i mixade zonen när han sa det här om Bilbon. Liksom. Alla skrattade, och sen gick han och presschefen Moderi gick iväg och de små skrattade också lite, så att de var nöjda med entrén.
Ja, men det låter ju verkligen så. Sen får vi se hur det låter efter några månader, om det har kärvat och att han går in i lite det här, ja, men att det är lite dystert och sådär. Men
där tror jag han måste få mandat. Liksom. Ja, tar man nu in honom, man har sina kunskaper, då får ju Mild fokusera på sitt och så får han fokusera på sitt. För det har jag ju förstått från kamratgården att det är ju inte bara vi som pratar om det. Gör de till och med internt där att Mild har ju blivit alldeles för kär helt enkelt i sporten där, liksom, när han nu har en annan roll på pappret.
Ja, jag tror det är svårt för Håkan Mild, alltså just att han har haft den här sportchefstjänsten, och att man ska såklart kunna vara kritisk mot honom där, men jag tror ändå han gör ju det av god vilja, alltså han vill så mycket för sitt IFK Göteborg, han har haft den rollen, Farnerud är borta, men det är klart att han är där med fingrarna i syltburken, man ska säga. Nej, men är det inte lite så?
Ja, det är precis det jag får, alltså det är ju inget som, alltså folk tycker ju om Håkan Mild, såklart han är ju en ikon och en hjälte på alla sätt liksom. Men har du det där då kontrollbehovet eller vad det nu är liksom, men du kanske inte är riktigt up to date, va? Då blir det ju fel. Då är det ju bättre att han fokuserar på annat, en mer övergripande roll. Då.
Men sa direktör Larsson sa han någonting om att det var sista gången han liksom ställde upp på en intervju nu förrän han slutar i Blåvitt? Alltså, så som i Hammarby, han tänkte ha en mer liksom, var mer frontfigur nu?
Jag vet faktiskt inte, det är en bra fråga, det lär vi märka. Men han är ju som sagt, han är ju verbal och bra på att snacka så att det är väl inga fel om han, och vad jag förstår så är det väl han liksom, när du vet om de värvar någon spelare och så, och någon ska kommentera, då ska väl han liksom i de här utskicken och så kommentera det då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska vi kasta oss över veckans hetaste match här i stan, får vi väl egentligen kalla det. Det resulterade i alla fall någonstans i veckans största snackis på förhand, nämligen Utsikten mot ÖIS, tänker jag på då, och framförallt Utsiktens extrema siffror vad gäller varningar och frisparkar. Och du såg ju till så jag fick skriva en krönika om det här, Filip, och då hamnar jag ju liksom i Utsiktens i skottlinjen för deras reaktioner på detta, fick jag ju brösta dem.
Jajamensan. Ja, men det är väl spännande att du får komma med dina ögon och ditt perspektiv på det hela. Jag är ju och nöter på dem hela tiden. Så. Men jo, det blev lite reaktioner på det.
Mm, det blev ju det, va? Jag skrev ju en krönika då där jag jämförde Utsikten och deras fulspel med Wimbledon 1988 med Vinnie Jones i spetsen. Och då när jag publicerat den krönikan så fick jag ett mejl av Utsiktens sportchef Ingemar Lundin. Jag ska citera det här. Ingmar Lundin skriver: du är nog den sämsta journalist jag har träffat. GP skriver knappt om resultatet när vi spelar, men sån här skit vill ni skriva om. Men det är väl enklare att fjäska för de mer etablerade klubbarna. Att vi får spela alla våra hemmamatcher på bortaplan och tappar den lilla publiken vi ändå har och är motarbetade av både IOFF och Gotevent. Det är väl för svårt för dig att skriva om. Det ställer ju krav på dig som journalist. Skäms, idiot, 2! Med vänlig hälsning, Ingemar Lundin, Utsikten. Så då undrar jag här nu, är ni team Lundin eller team Lawler?
Det var en slakt det där. Alltså,
får man ändå säga.
Ingmar har ju mycket temperament och han dundrar igång när han är arg. Men jag tycker, jag är lite trött är jag faktiskt på det där snacket om att vi aldrig skriver om
dem. Ja, du skriver om dem hela tiden.
Ja, nej, men jag vet inte riktigt vad det är jag ska skriva för att de ska bli nöjda. Det är klart att nu, det vore ju helt jävla orimligt om vi inte kunde ta upp något sånt här. Det sticker ju ut, de vann alla gula kort, röda kort och orsakade frisparkar i fjol. De är i topp i alla de ligorna i år. Varför skulle man inte kunna uppmärksamma det? Precis som vi har skrivit om andra saker, både värvningar och resultat och sådär. Sen är det klart att vi är ju precis som många andra, så har man begränsade resurser och det är inte alltid vi kan bevaka Utsikten på samma sätt som vi kan bevaka Gais eller Blåvitt eller sådär. Och det är ju inte heller något koncept eftersom det inte finns några större åskådarmassor där, och vi är ett företag som behöver ha in våra kulor också precis som alla andra. Så jag är team Laul här i den här, det måste jag ändå säga.
Ja, det tackar vi för. Det finns en första gång för allt. Jag anklagades ju för att fjäska med storklubbarna där. Tyckte jag var lite roligt.
Jag hoppas
Blåvitt-fansen lyssnade noga och hörde detta. De tror jag å sin sida då att all media ute efter IFK Göteborg när vi då uppenbarligen enligt Ingmar Lundin fjäskar för Blåvitt här då, om du hörde det här mejlet. Har du fått något sånt tajt mejl någon gång, Joel?
Det har jag nog fått. Men
Andreasson skickar sådana.
Han kan skicka lite sura sms ibland. Okay. Men det är inte ofta. Oftast med glimten i ögat. Det får man inte säga, kan man inte säga att det här var. Jag måste säga att jag är lite chockad. Alltså jag vet ju hur Ingmar Lundin är och jag vet ju att han har temperament. Men idiot tyckte jag var... Ja, det fanns flera grejer där som jag tyckte var anmärkningsvärda, måste jag säga.
Och men det var ju ingen...
Men det är klart att den skaver kanske lite, den krönikan. Jag tyckte den var rätt spetsad. Jag visste ju att grejen var på gång. Men sen var jag ledig... Eller jag var på annat håll och jobbade i helgen och så såg jag den här jämförelsen med Wimbledon då. Det hade jag väl inte väntat mig när du pratade om det här. Ja, men det får jag säga.
Det
är ju ett jäkla liksom, bra sätt att väcka uppmärksamhet kring den här frågan också. Och jag menar, varför, jag är inte så säker på varför är det här något negativt för Utsikten? Det är ju deras liksom, ett sätt att vinna matcher. Liksom.
Ja.
Det är ingen som har anklagat dem för att begå brott. Eller, alltså så här, de spelar tufft i närkamperna och domarna vill dela ut gud. Alltså, för mig är det någonting positivt att ha en sån här, hellre en sån här identitet än ingen identitet alls.
Ja, men exakt precis så. Det har jag fått från andra i fotbollssverige också som säger just precis som du sa där nu. Det är väl för fan bättre att de liksom står för någonting än och inte är någonting alls. Liksom. Alltså, det går ju att se som reklam det här mer eller mindre för dem också.
Mm. Ja, men precis. Och det, jag tycker att...
Bosko är ju lite likadan. Alltså han snackar också mycket om men det är så synd om oss och det är offerkoftan på att nu skulle ÖIS haft röda kort i den här derbymatchen och vi är bovarna ständigt. Men jag tycker han omfamnar ändå det på ett lite kul sätt. När han kommer promenerande ut i korridoren, har vunnit det här derby, dansar ut där, så ser han syn på mig, så ropar han bara jag pratar inte med svensk media längre. Vi är nya Wimbledon. Jag gör bara brittisk media numera.
Då tog han ju röda skulle då.
Och sen dyker han ju upp och ställer upp och svarar på alla frågor sådär och är god och glad där. Men sen kommer han in på det här med domare och röda kort och gula kort och då är vi där igen. Då bara bombar han och blir vansinnig på nytt liksom. Att de då blir orättvist behandlade och stämpeln är felaktig som de har fått och sådär. Men återigen, jag vet inte, det är nästan så att jag lite börjar tro att det är lite medvetet nu också från Bosko. Alltså för de märker ju ändå att vi hakar på det lite och det blir lite tugg om det och sådär. Men,
så du menar att det är liksom en någon slags masterplan här? Det är ju brukar de
jag vet. Nej, men det är just att han, för jag sa till, jag fick till mig att säga, men för fan, jag har ju vunnit derby, du ska inte stå här och vara så arg då. Nej, men det spelar väl för fan ingen roll. Och, det, och han fortsatte där om de här röda korten som man tycker att ÖIS skulle ha, och det är de som spelar fult, det är inte vi som spelar fult. Det gör att hur ofta de kommer in på det, och inte bara med röda kort, utan det är nästan varenda gång man pratar med någon av dem. Ja, men alla säger att vi ska bli sist. Och alltså, man klankar ner på dem. Jag tror ändå att det börjar finnas lite, internt tror jag i alla fall att de pumpar upp varandra mycket med det här att det är vi mot världen. Mm. Och det tror jag helt rätt.
Ja, ja, absolut. Ingmar Lundin är inget ont om honom. Han är väl lite känd i och för sig som Sveriges kanske tokigaste sportchef då. Men jag svarade honom faktiskt efter den här matchen att lugn nu Ingmar, ni fick ju bara 5 gula idag. Så att det hade han inte så jävla mycket att säga på. För de liksom ökade ju sitt redan rekordhöga snitt genom att få 5 gula kort i den här matchen mot ÖIS då, det här derbyt. Som de ju också vann, Filip.
Som de också vann. Och som de i slutändan tycker att de vinner den rättvist. ÖIS gör 30 minuter som är helt otroliga och sen så är det Utsikten som får in ett bra mål av Carl Bohm. Och sen så kommer matchen till det här Utsikten-spelet. Det hackar, det rycker, det sliter, det är mycket frisparkar, det är långa avbrottsspelare som ligger ner, det är gruffigt.
Tjafsigt och bökigt
och stökigt. Och det är liksom, de är grymma på det liksom. De får ju, de andra lag, de höll ju på att få guys ur balans på det här sättet också. Stå för att ni är duktiga på det. Alltså det är ju inte att de är dumma i huvudet och håller på med vansinniga sparkar och sådär. Och det kanske de stör sig på då, din jämförelse där med Wimbledon, att de menar att man tolkar det som att de då skulle vara brutala. Men jag tolkar det mer som att de är smarta. De är bra på att använda regelbrott som ett vapen liksom, till att få motståndare.
Nej, men det var det jag skrev också.
Ja, läser man texten så är det ju så.
Ja, att det går att jämföra det med de här liksom vansinnestacklingarna eller Vinnie Jones när han kapar liksom Steve McMahon efter, vad är det, en minut i den här cupfinalen mot Liverpool. Sånt förekommer ju inte längre. Nej, liksom. Nej. Men de har satt i system liksom att få rycka sönder matchbilderna helt enkelt.
Ja, och det är ingenting man ska, det är en del av fotbollen. Mm. Och de är jävligt bra på den grejen. Varför ska man inte utnyttja det? Och varför ska man inte stå för att man gör det? Men det är väl, jag vet inte, de vill väl inte vara, de vill väl inte ha det ryktet av någon anledning. Så jag vet inte.
Vad fan, här pratar vi om Wimbledon 35 år senare, så att som sagt, det kanske vi gör om Utsikten också om x antal år. Men vi ska snart jämföra dem med ett annat lag, det vill säga Elfsborg då, som jag också pratat om det här med cynism som de kallar det. Men vi måste plocka ÖIS lite där mitt i allt det här också, som ju faktiskt, den stora grejen är väl egentligen att ÖIS 5 omgångar in på Superettan har tagit över krisbinden här i stan nu, som stans krislag, eller hur ska vi se på det?
Ja, jag tycker inte man kan se på det på något annat sätt. Det är återigen 2022 och 2021, vi har varit inne på det många gånger, nu är vi där igen. ÖIS har fått en usel start, absolut, 3 kryss och de har 3 inspelade poäng, de ligger inte sist, hjälplöst som de gjorde i fjol. Men de hade naturligtvis förväntningar på något helt annat. Jeffrey Orbin skulle komma in med sin vinnarmentalitet från Malmö FF och vi har inte sett mycket av den hittills. Och jag tycker att deras första 30 minuter mot Utsikten, då är ÖIS alltså otroligt bra. Utsikten är inte bra då, men ÖIS är otroligt bra. De kan leda den matchen med 3-4-0. Skapar massvis. Han Mubarak Nou, han snurrar upp Utsikten spelarna gång på gång. Och de får ett tidigt ledningsmål efter 3 minuter. Då tänkte man, ja, men nu kan det nog lyfta.
Men så gör de så här obegripliga individuella misstag. Jag skrev min fem punkter att de har liksom blivit mästare i klassen på att göra individuella misstag. Det är så grova grejer hela tiden. Det halkas och det släpps målet som de släpper in. Det är liksom bedrövliga ingripanden. Och Jeffrey, han landar ju hela tiden i analysen att det är en mental grej det här. Och att de är sårade av de här tidigare säsongerna. Och jag köper ju det, för det ser ju ängsligt ut så fort det då börjar gå emot. De släpper det här 1-1-målet. Då är de där och så ser de ut som ett helt annat lag. Skapar inte en enda vettig målchans efter det 1-1-målet egentligen. Ja, kanske någon, jag tror knappt det. Och jag vet inte, jag köper ju den analysen. Jag tror också det är mycket mentalt. Men hur länge kan man liksom referera till att det är flera säsonger tillbaka och att det är spelarna som är skadade av det, och spelarna själva är också... Alltså, de har ju också betalt för att vara mentalt redo. De har betalt för att gå ut och spela med fötterna. De har betalt för att vara med i hjärnan också. Och vissa av de här ingriparna, de är helt obegripliga. Så jag är bekymrad. Nu möter de Öster nästa hemma. Öster som förvisso förlorar mot Östersund. Men det är ju tuff match. Och sen snart därefter så väntar Gais i derbyt i början på juni. Alltså det är inga lätta matcher här framöver. Och... Nej, och samma på supporterfronten. De har sin trogna kärna som kommer. Det är alltså 1196 åskådare på det här derbyt igår. Utsikten har ju inga stora supportermassor, det vet vi.
Nej, men tar en kvart från centralstationen till bredvid. Liksom.
Ja, jag skrev det i fem punkterna också. Att från att jag tog mig från centrala stan, en liten promenad och spårvagn ut. Jag såg inte en enda öjshalsduk. Man såg massvis av blåvita då på väg in till stan och runt centralen och sådär. Inte en enda öjshalsduk förrän jag kom fram till Bravida Arenas insläpp. Och jag tycker det indikerar lite på att öjssupportrarna, bortsett från den absolut mest trogna kärnan, de börjar ju upp lite det här. Alltså. Mm. Och det är naturligtvis jättebekymmersamt, för det är ju medlemmar, engagemang, supportrar, stödet. Det är ju det som fortfarande liksom håller klubbar som ÖIS och Gais vid liv på något sätt, att det har varit så starkt trots många år av sportslig misär.
Ja, och det har hjälpt Blåvitt nu också i den här krisen.
Ja, precis.
Mm. Så. Om man tar bara en sista jämförelse med Blåvitt där då, när man har tittat på om de kan halka ner i en bottenstrid, då har man ofta landat ändå i slutsatsen att jo visst, men bättre än BP, bättre än Varberg, bättre än Degerfors, bättre än Halmstad. Det kommer IFK Göteborg vara under över 30 omgångar. Fan, himlen får ramla ner annars. Alltså, de har för stora ekonomiska muskler annars att förstärka truppen ifall det verkligen skulle bli en bottenstrid där. Så att vara orolig för att IFK Göteborg ska åka ur, det tror jag inte man behöver vara. Finns det något jämförbart med ÖIS där? Liksom, finns det några räddningsplankor som man brukar prata om, eller kan de liksom ramla ur om det visar riktigt illa?
Jag tror att de kan ramla ur om det vill sig riktigt illa. Vi såg Gais 2021, jag trodde aldrig att de skulle kunna åka ur med det laget de hade då. Men Superettan är lite, alltså allsvenskan är ändå ganska skiktad över tid, så blir det ändå ganska ofta de här segmenten. I Superettan kan det ju vara hela havet stormar hela säsongerna. Och får man då en dålig start och släpa och inte riktigt kommer tillbaka, då finns ju absolut risken. Sen tycker jag att ÖIS har... Alltså de har alldeles för bra lag, de har för många spelare som är kvalitativa. Det ska inte gå, alltså de ska vara ett mittenlag minst. Sen är det klart att det tar lite tid här för Jeffrey och sådär, och man ser i perioder att de har en extremt hög högsta nivå, men det är ju den här lägsta nivån som är för låg, och de individuella misstagen och den här ängsligheten, det måste bort på något sätt. Sen har de ju Sargon Abraham, är ju full träning nu igen efter långtidsskada. Niklas Berkrot är nära att komma tillbaka. Hampus Dahlqvist är nära att komma tillbaka. Nu fick de Armel Mojanic skadad som viktig spelare som försvinner då kanske några veckor. Vi får se hur allvarligt det är med honom. Det kunde inte ÖIS uttala sig om efter matchen. Så det finns ju lite gubbar på väg tillbaka, men det är också spelare som behöver matchas igång här, och ja, det är ont om tid. De behöver den där första segern, men ja, kan de få den, då tror jag väl ändå att ÖIS ska kunna gå en hyfsad säsong till mötes, men det kommer inte bli något snack om toppplatserna som Jeffrey var inne på där när vi livepoddar och sådär, utan det tåget tror jag faktiskt har gått.
Ja, det får han checka upp lika mycket som Håkan Mild får checka upp sin topp 3-placering. Utsikten däremot, ny seger då och
skugga.
Hänger ju på i toppen där. Det spelas ju nya matcher ikväll i förhållande till när vi spelar in detta då, därför ska vi inte nämna så mycket om det. Gais eller Helsingborg Gais har sagt. Däremot ska vi dra en annan parallell där, och det är ju till Elfsborg då, apropå det här med cynismen i spelet, eller vad man ska kalla Utsiktens fulspel då. För att Elfsborg efter sin 1-0-seger där på Strandvallen när du var nere, Joel, pratade ju också om det, att det är en skillnad, är att de gör vad som krävs numera.
Ja, nej men jag tror att det går hand i hand med att truppen är mer rutinerad nu. Jag funderar på det. Alltså, när de kom fyra 2021 där, så hade de en 30-plussare i laget. De hade ett väldigt ungt lag, många 20-25-åringar. Nu, om Per Frick spelar, så är de helt plötsligt 5 30-plussare i startelvan, vilket ju är något helt nytt för Elfsborg de senaste 4-5 åren. Liksom. Och det gör ju också att den här internationella rutinen gör ju att man blir lite bättre på de här sakerna. Ligga kvar lite extra, hindra en omställning, ta ett gult kort.
Måste Utsikten ha en jävla massa internationell rutin i laget i så fall, med tanke på hur många kort de tar, eller? Ja, är det så man ska se det?
Zinedine Zidane och Bosco där, liksom, han ledde på det länge. Nej, men Sebastian Holmén, när han kom hem till Elfsborg förra sommaren, så märkte han det när de liksom, hade 9 matcher där utan seger. Så märkte han att fan, vi har inte det här liksom, lilla... Att... kanske kliva fram framför en spelare och slänga sig lite lätt för att få frispark. Det är som vi pratar mycket om i livepodden, Robban, med Bayrami och Högmo och
Tengri. Ja, apropå där. Rydströms utspel, ja, exakt, där liksom. Precis. Där Rydström ju drog det lite väl långt, ja, kan jag tycka. Men,
ja. Ja, men han tog upp det med Jimmy Thelin då, Holmén. Och då beslutade Thelin för att ta upp det med laget på försäsongen, att det här var någonting vi måste bli bättre på. Det här är inget som Jimmy Thelin vill kännas vid sådär jättemycket. Han är väl lite mer Utsikten där, liksom, att vill inte ha någon identitet. Och detta är inte Elfsborgs identitet, men när de väl, liksom, de här bortamatcherna, tuffa bortamatcherna på Strandvallen, på Stora Valla, när de leder med ett mål, då har de blivit väldigt bra på att liksom stänga igen butiken, både cynismmässigt men också försvarsmässigt.
Och det såg man ju. Och det var vad de gjorde mot, ja, mot Mjällby.
Ja, alltså de var ju otroligt pressade precis innan de gjorde 1-0. Jag blev jättechockad på läktaren när det var Elfsborg som gjorde 1-0 efter att Mjällby hade haft flera lägen. Och så stänger de igen och tar 5 gula, inte i slutet då, men vid hela matchen. Det är rätt mycket 5 gula ändå.
Ja, det är lika många som Utsikten tog mot ÖIS. Ja, så att det är en jävla massa.
Ja, jag tänkte säga Utsikten mot mig, så är det inte så många. Men,
det är en vanlig dag på jobbet,
ja,
för Utsikten.
Precis. Ja, precis. Men ett par tre varningar kom där sista 10. Ja. På grund av maskningar och stoppande av omställningar och så. Så att det har de ju blivit klart bättre på. Det är något som har efterlysts i laget senaste åren också. Tycker Johan Larsson har pratat om det med att det inte riktigt har funnits. Men nu har de fått igenom det, verkar
som. Vill vi ha det så här då, Filip? Att alla jävlar håller på liksom och maskar och tar kort och får vinna sina matcher? Då. Skicka ut dem med röda kort kan man ju tycka då lika väl, så att det är fotbollen som ska segra.
Ja, jag förstår det perspektivet. Men om man tar från lagens perspektiv, så absolut att fotbollen är en del av underhållningsbranschen. Men först och främst, högst upp på agendan, det är alltid att ta 3 poäng. Och jag tycker det är för många lag som historiskt har varit för dåliga på att vara, som jag ser det, smarta, cyniska. Vi pratar om Elfsborg där. Det är ju, alltså, hela Utsikten står med 10 poäng. De är ett bra, och skuggar, alltså absoluta toppen i Superettan, lilla Utsikten. Att de är ett okej fotbollslag. De spelar bra fotboll emellanåt också. Men i fjol hade de höll på en hel höst där de tappade lite det här och spelade väldigt bra, men fick inte något resultat av prestationerna. Men sen så när de har kopplat på det här, då är de svårforcerade. ÖIS har ju haft också avsaknad av det här i många år. Jag tror det att de liksom har, ja men Dan-filosofin var, det skulle spelas vackert och det skulle vara underhållning, det skulle vara lirarnas lag hela vägen. Du behöver i svensk fotboll, ännu mer i Superettan tror jag än i Allsvenskan, ha det där påkopplat hela tiden. Sen är det klart, ja, är det det vi vill ha?
Jag tror inte pendeln får slå för långt.
Nej,
liksom.
Det är klart att alltså, det inte får göra, för då blir det liksom tråkigt, men
det gäller att hitta någon balans i det, att vara, alltså jag menar, jag tror inte många liksom förknippar Elfsborg med liksom att vara ett destruktivt fotbollslag. Mm. Jag tror
snarare, de här var några år sedan i och för sig, de hade en, ja, helvetes massa varningar.
Ja, 2019, ja, då
rekord,
tror de rekord.
Ja, då tror de ju rekord, sen så tog ju Varberg det, och sen, ja, nu Utsikten, men då hade de rekordinnehavare.
Då hade de Simon Strand i laget, Elfsborg.
Ja,
han tog 12 bara han, tror jag. Nej, men jag tror att spelar man en, liksom en attraktiv fotboll, som ändå är någonstans, tycker jag, ändå också är viktigt. Kombinera det med lite liksom, smarta aktioner i slutet av matcherna, om man leder som motståndarsupporter är man ju vansinnig på sånt. Liksom. Men jag tror att jag håller med, alltså jämför man med ute i Europa och där å andra sidan vissa matcher kan bli helt olidliga när man kollar för att det hålls på så mycket med det här liksom. Men jag tror att de har lärt sig en del också av att spela internationellt, att många andra lag håller på mycket mer med sånt.
Vi ska ta oss an dagens sista ämne och det är som vanligt våran Svennis-skala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Och ni har ju börjat de senaste gångerna så att jag tänkte att den här gången börjar jag. River av mina tre här. Bra, där tycker jag, apropå lite det vi pratade om tidigare, där tycker jag att Häcken är när det kommer till att fixa straffsparkar. Det är väl verkligen ett sätt att någonstans utnyttja regelverket till sin egen fördel. Och då tänker jag typ att de filmar till sig straffarna, för det har de inte gjort. De har fått någonstans 60% hittills av alla straffar som har utdömts i Allsvenskan. De är uppe på 5 straffar, sen har de missat 2 av dem förvisso. Men det handlar om att Häcken spelar, de förlägger ju väldigt mycket av spel i motståndarens straffområde, och ju fler liksom ju fler dueller och så det blir där inne, ju fler situationer uppstår och helt enkelt desto fler straffsparkar får du. Så det är bra gjort att fixa så mycket straffar som Häcken gör. En som brukar göra mål på dem och som ger mycket bra den här säsongsinledningen, det är Benny Traoré. Han är uppe på 6 mål hittills och han håller ju faktiskt någon form av fana, Häckenfana högt här. Deras förmåga att alltid få fram potentiella skyttekungar, den är ju fullständigt osviklig. Jag vet inte hur jävla många gånger en spelare från Häcken har vunnit skytteligan. Nu vann ju Jeremejeff förra året. Traoré är med i toppen, men han är en bit efter min mycket, mycket bra som går till Isak Kiese Thelin då, Malmö FF. Han har alltså gjort 8 mål på 5 omgångar för Malmö FF. Det tar mig fan mycket, mycket bra. Det var mina. Vad har du, Joel?
Ja, snyggt. Bra har jag att det är veckoomgång nu. Jag tycker det är härligt. Det känns som att man...
Det är för få matcher.
Ja, alltså jag... Fastän, vi har ju bara haft...
Suckar, troller djupt där borta.
Ja, han går ju på superrättan också. Nej, men det har ju bara varit match en gång i veckan liksom hittills. Och nu känner jag, fastän, det är mycket runtkuskande nu. Jag var i Degerfors förra veckan, jag var på Listerlandet den här veckan. Ska till Uppsala på måndag. Och sen är det
får nya arenor hela tiden.
Ja, precis.
Bössling får se Sverige.
Ja, exakt. Det är ett jäkla sätt att se Sverige där på. Jag var i Kristianstad i lördags kväll. Det var också en upplevelse, kan jag säga.
Får vi ta den här. Ja.
Nej, men så att jag gillar det här. Jag gillar veckoomgångar. Mycket bra ger jag till gallergrindan på Strandvallen som hindrade Mjällbys och Elfsborgs supporter från att slå varandra helt enkelt efter matchen i lördags. Blev i bråk typ 10 minuter efter slutsignal när Mjällby supporter sprang mot Elfsborgs läktare och ville göra upp.
Vad är det här för trams att storklubbarna börjat med? Alltså det är ju lika illa när storklubbarna håller på, men där finns ju någon form av liksom rivalitet som även tar sig andra uttryck och så. Det går väl lite att försvara det, men alltså det blir lite löjeväckande när nu ska de härma de här då också bara slåss? Eller vad är frågan?
Vad de sysslar med. Jag skrev på Twitter att det var bedrövliga scener liksom när de försöker slå varandra över den här gallerinen då. Fick jag många på mig att det var bedrövligt. Ja, men ja, visst, om man jämför med Heyselstadion så kanske det inte var bedrövligt. Men jämför med hur du beter dig i ett civiliserat samhälle så är det klart som fasen att
det var bedrövligt.
Men den här grinden här, jag vill också säga att polisen blev inte särskilt imponerad av heller. För jag märkte i andra halvlek att det började liksom bubbla någonting efter Elfsborgs mål. Att de gestikulerades lite mellan klackarna och det är inte så långt mellan klackarna där på Strandvallen. Ändå befann sig polisen utanför Strandvallen efter matchen. Så de fick rusa dit och sådär och var lite för sena, kanske något slag som delas, jag vet inte.
Det är ju fotbollens egen önskemål att polisen ska hållas utanför arenorna dock, så det kan man inte lägga på polisen. Nej. Det får du lägga på SEF liksom. Ja, de har ju tagit något slags beslut på det, att polisen ska bara komma in på arenorna när det händer saker då.
Ja,
för att annars anses ju de då provocera.
Nej, men jag frågade polisen om det och de sa att vi lägger våra resurser utanför Strandvallen för att det är där det blir rusningar efter matcherna, generellt sett. Men så var det.
Så gallergrinden får mycket bra.
Ja, precis.
På den här poddens historia i alla fall, men grind får ett gott betyg, men det kan den förtjäna.
Möjligen sista gången också.
Får jag hoppas. Eller ja, kanske inte.
Ja.
Mycket, mycket bra.
Ja, fan det var svårt den här veckan tycker jag.
Mm. Det var en medioker vecka. Du var så jävla nöjd med att det var veckomatchvecka.
Ja, precis. Men nu när vi har pratat om det här så vill jag i den liksom, takt med att jag tycker att faktiskt att Ingmar Lundins mail till dig är pinsamt. Mm. Så vill jag säga mycket bra till Bosco, för det är så man hanterar mycket bra. En sån grej. Lite liksom glimten i ögat, jag är bara brittisk media, den biten liksom. Så som Ingmar Lundin hanterade, så inget annat än pinsamt.
Mm. Den tog du, sköt du från höften, ja, du gjort, för det visste du inte om.
Nej.
Det hör fan inte till vanligheten.
Jag sa saker från höften.
Nej, men elevråd, soförande här, det brukar ju vara nedskrivet fint.
Du rörde inte ens mobilen idag.
Nej,
helvete. Gå från klarhet till klarhet, Besseling, det gillar vi. Troller, var det dina?
Jag vet inte hur jag lyckas hamna där igen, men det är ett mål i ett.
Som vad fan har du hittat ett nytt drömmål nu? Alltså.
Ja, men jag följer någon fasen heter han Pontus, som jobbar mycket med ettan på Twitter där, och han lägger upp lite grejer där, lite höjdpunkter och sådär. Och det har varit ett mål mellan Täby och Örebro Syrianska, ett distansskott som jag tror vi snackar 40 meter, en projektil från Zinedine Smailovic. Jag vet inte om han spelar för
namn.
Ja, fantastiskt. Jag vet inte om han spelar för Täby eller Örebro Syrianska. Jag hann liksom inte grotta ner någonting. Jag bara såg detta i förbifarten. Och alltså, jag älskar de där typen av avslut. Det är lite Figo gjorde ett sånt mot, jag tror England, eller om det var runt millennieskiftet. Nästan ett sånt mål var det. Fantastiskt distansskott som ni borde titta på om ni har möjlighet.
Division 1-spelaren som heter Zidane och skjuter som Figo. Ja, det är nästan en artikel.
Vilket jäkla skott. Jag satt och tittade på det här nu.
Jag kollar på den nu. Ja, den är
en klassisk rökare.
Ja, det var verkligen en rökare. Så den får bra.
Bra till Zinedine Smailovic från Täby eller Syrianska.
Ja, precis. Från något av dem där. Mycket bra. Där kastar jag in bröderna Westermark som är fostrade i Sävedalen. Jesper Westermark, han öser in mål i Östers IF, leder skytteligan i Superettan. Men mer anmärkningsvärt, hans brorsa, Utsiktens Erik Westermark, han gör nu mål mot ÖIS, han gjorde mål mot Gais och han gjorde mål däremellan mot Gävle. Defensiv mittfältare slash wingback, han brukar knappt göra ett mål per säsong. Nu har han tre raka matcher där han har gjort mål. Viktiga mål, han avgör derby, han blir derbykung. Så
han är rörläggare också.
Han är rörläggare också, och han skulle fira med en kebabtallrik utan grönsaker.
Det är fan helt rätt.
För han är ingen seriös elitidrottsman, utan han är jävligt oseriös, som han sa. Så inga grönsaker på den gubben. Men deras målform, mycket bra.
Är det bröderna som får mycket bra?
Ja, eller? Bröderna får mycket bra. Lite mer åt Erik då.
Brödraparet.
Ja, brödraparet får mycket bra. Men lite mer åt Erik då, för han är ju här i stan nu. Ja. Jesper har ju lämnat.
Mycket, mycket bra.
Mycket, mycket bra. Det får faktiskt William Lundin och Alexander Tengryd och Lee Baxters målfirande. Alltså, har ni tittat
Nej,
på
det? Nej,
det har det är ju inte något extremt, men det är ändå lite så här. Det är så mycket känslor i det där.
Alltså, det syntes att det var första målet på 367 minuter.
De här armarna när de kramas, de liksom så slår om varandra när de kommer fram där. De är så upppumpade, och Baxter kastar sig in i den här högen och liksom svingar runt där. Jag älskar när tränare visar. Bosco bjöd på någon dans när Utsikten gjorde mål mot Gais också. Jag älskar när tränare visar mycket känslor när det blir mål, snarare än det här där man bara går och sätter sig och ska sätta sig med någon jävla lapp och skriva och låtsas som att det inte har hänt någonting, som vissa gör. Det här var så mycket känslor, jag gillar att se den passionen från bänken.
Då hoppas vi att du får se ännu mer passion när Gais möter Helsingborg då på Olympia. Filip, vi ska släppa iväg dig dit.
Ja,
du ska rulla dit med bilen, och vi ska ta oss an våra övriga arbetsuppgifter, Joel. Jag tackar er båda för att ni var här idag med era kloka synpunkter och inspel. Jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.